Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nyhetsshowen är det som är här som vanligt. God morgon, Pannevik.
God morgon.
Vilken otroligt vacker morgon då.
Alltså, jag grät hela vägen hit.
Jag gjorde nästan också det.
Det var inte meningen dock. Jag försökte sluta. Mm. Men det rann bara.
Okej, det kanske inte var känslor utan det var...
Det var att jag var så snabb på min voj. Men det var väldigt fint.
Också. Du, idag ska jag prata lite om derbyt som var igår och sen om ytterligare en memo-miss, kan man säga. Jo, ett nytt missförstånd har skett. Vad ska du berätta om?
Herregud, jag ska berätta om de senaste nyheterna från Israel och Gaza där det pågått väldigt mycket det senaste dygnet. Jag ska ta er tillbaka.
Mycket bra. Sen kommer också en kärleksforskare hit.
Ja.
Emma Engdahl.
Tänk att det finns såna.
Ja, det är otroligt. Vi ska ställa henne alla... Vi ska liksom be om en vetenskaplig analys av det här ämnet.
Ja.
Det känns skönt att det finns någon som sysslar med sånt.
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, och sen ska vi också se om inte hon har lite tips för hur man egentligen nätdejtar framgångsrikt.
Ja, det får vi nästan kräva.
Det får vi faktiskt nästan kräva. Hon är ändå forskare.
Mm.
Johan Lindqvist kommer också. Vi ska prata ännu lite mer om Eurovision. Det är ju den här veckan som vi kör.
Helt otroligt.
Och med vi så menar jag Malmö.
Ja, vi som i Sverige.
Vi som i Sverige.
Vi som i nationen.
Exakt. Och sen, har du något annat lite gött du vill hinta om?
Ja, jag ska försöka redogöra för den här beefen mellan Drake och Kendrick Lamar. Har du sett det här?
Nej, jag har inte det.
Oj, vad de håller på. Ja. Oj. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite om feskekörka också.
Just det. Mm. Det hände något där för första gången på väldigt länge, va?
Fyra goda år.
Fyra goda år.
Släkt.
Ja. Det blir lite djurnyheter från mig. Valpyoga handlar det om. Och sen så en kyrkfejd i Grekland som känns mer som derbyscener faktiskt. Vi återkommer till det.
Perfekt.
Lite längre fram. Men innan vi drar igång som vanligt så undrar jag hur du mår.
Bra tror jag.
Mm.
Jag blir alltid så förvirrad vid den här tiden av året.
Ja.
Att det är så, vad är det för veckodag? Varför är det en röd dag? Är
just
det söndag?
Ja.
Vem är jag?
Det är väldigt svårt att reda ut.
Ja.
Men en otroligt... det var, i morse tyckte jag man märkte för första gången i år att det är så. Nu är det fan med ljust.
Ja, det är ljust och grönt.
Ja, exakt.
Det är så fint.
Det är det.
Swishar runt i algen.
Ja,
med gröna löv.
Kommer du... Nej, du kommer inte den vägen kanske. Men jag går ju av vid liksom centralen där bussarna stannar.
Mm,
och då när jag går liksom tillbaka bakåt mot GP-huset så ser jag, då är ju liksom solen rätt där över alla tågspåren. Rekommenderar alla att dra ut klockan 5 på morgonen. gör det bara.
Det har något.
Kom igen.
Mm. Ja, Linnea, det har ju varit en ganska omfattande rapportering om Israel och Palestina det senaste dygnet. Det har du säkert sett.
Ja.
Framförallt så handlar det om att terrorstämplade Hamas ska ha gått med på ett förslag om vapenvila.
Mm.
Och att Israel har gått in i gränsstaden Rafah i södra Gaza trots att omvärlden har avrått dem från detta. Det har varit en diskussion länge.
Mm.
Men eftersom det har varit så många tvärkast och snabb rapportering så tänkte jag att vi helt enkelt backar bandet lite ett dygn tillbaka och så försöker vi följa rapporteringen kronologiskt här fram till där vi är idag.
Det låter bra.
Denna timme, klockan 07:07. Vi började då igår förmiddag vid 10. Då meddelade Israels försvarsminister Yoav Gallant i ett samtal med USAs försvarsminister Lloyd Austin att en markinsats i Rafah var en nödvändighet då eftersom att Hamas inte har gått med på ett avtal om att frige gisslan. Samtidigt så började Israels militär att evakuera omkring 100 000 människor från just östra Rafah. Människor uppmanades då att ta sig till Muwasi som Israel kallar en humanitär zon. Det ligger nära Medelhavskusten. Men det är då ett tältläger där det redan bor 380 000 flyktingar. Och dit då 100 000 personer till ska ta sig. Och FN och diverse hjälporganisationer håller inte med om att det är en humanitär zon.
Nej.
Utan att det råder liksom kaos på den här platsen. En av dem som har evakuerats dit är Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem som kom till Muwasi igår. Han har flytt 5 gånger sedan kriget började och han berättar att han försöker då hitta en plats där för sin familj, sina barn och sin rullstolsburna mamma som behöver blöjor och har väldigt svårt då att bo i ett tält,
ja,
som du hör. Nu ska jag höra honom här.
Al-Muwasi is an overcrowded area now and lots of chaos. People are still arriving, carrying their stuff, looking for a place to install their tents. I'm trying to find a place for my kids, a so-called safe place.
Ja, du hör att det är ganska kaosartat.
Mm.
Han står här mitt i tältlägret och försöker hitta en plats för sin familj. Och samtidigt då igår som den här evakueringen började så gick FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, han gick ut och kritiserade evakueringen av Rafah och han kallade den för omänsklig. Gazas invånare attackeras med bomber, drabbas av sjukdomar och även av svält och idag har de blivit tillsagda att de måste flytta på sig då Israels militära insatser ska utökas. Det strider mot grundläggande principer, internationella humanitära rättigheter mot och människorättslagar, skriver den här FN-representanten då i ett uttalande. Klockan 15 igår, alltså 5 timmar senare, så slog israeliskt stridsflyg till då mot 2 områden i Rafah. Platser som man då bara timmar tidigare hade beordrat skulle evakueras.
Mm.
Så det var ju ganska kort tid för dem som befann sig där helt enkelt. Detta rapporterade AFP med hänvisning till Gazas civilförsvar. Och bland annat så rörde områden nära Gazas internationella flygplats. Och Hamas gick ut och sa att Israel ignorerar ödet för gisslantagna vid en militär offensiv mot Rafah. Och klockan 16 så avbröt man då från Hamas håll förhandlingar om tillfällig vapenvila som har pågått i Egypten jättelänge.
Ja, de har, just det. För det har liksom varit lite av och till, de förhandlingarna.
Precis. Ja. Och nu var de så här, nej, nu gjorde ni det här ändå, gick in i Rafah.
Mm.
Vi kommer lämna de här förhandlingarna. Men på kvällen då, vid 19, 3 timmar senare, så kom rapporter om att Hamas högsta ledning ska ha godkänt ett förslag till eldupphör och vapenvila i Gaza. Detta enligt bland annat nyhetsbyrån AP. Och drygt en halvtimme senare så rapporterades att källor inom Israels militär säger att de inte kommer gå med på förslaget som Hamas har godkänt.
Nähe.
Alltså, Hamas säger ja, vi godkänner det här förslaget. Och Israel säger nej, det kan vi inte. Det här som ni har godkänt, det kan vi inte gå med på.
Okay.
Exakt vad det här avtalet som Hamas har godkänt innehåller, det är inte offentligt än. Men enligt AP så skulle det innebära att vapenvila ska införas stegvis mot att Hamas släpper gisslan på ungefär 100 personer som man fortsatt håller då.
Mm.
Och Israels militär ska då samtidigt successivt dra sig ur Gaza. Om än inte helt, för det har Israel sagt att de vägrar gå med på. Och klockan 20 så rapporterades det att både Israels ledning och USA då noggrant har studerat den här uppgörelsen till eldupphör som Hamas har sagt ja till då. Men Israel varnade för att det här förslaget skiljer sig från det ramverk som Israel tidigare gått med på. Det vill säga, det här är då för långt ifrån det som de kan tänkas gå med på för att de ska godkänna det.
Just det. Lite rörigt känns det ju, men det är oklart att då godkänna någonting som någon annan inte har liksom godkänt först.
Man kan ju undra lite över det. Mm. Men för det är ju två parter, va?
Exakt.
Som måste godkänna för att det ska bli av. Och där är vi inte då. Samtidigt så upprepade USA då uppmaningen till Israel om att inte angripa Rafah. Särskilt efter då Hamas besked om att de går med på en vapenvila. Där de så här, kan inte bara nu är det ju något på gång här, va?
Just det.
Så om ni inte skulle kunna gå in i Rafah just nu så tror vi att det hade varit toppenbra. Men en timme senare vid 21 så kom då rapporter om att Israels militär inlett en intensiv raketattack mot Rafah. Detta enligt nyhetsbyrån AFP. De rapporterade att attacken varit konstant under en dryg halvtimme då igår kväll.
Mm.
Och vi ska höra Ekots Mellanöstern-korrespondent Johan Mattias Sommarström som pratar om vad han vet om de här attackerna igår kväll.
Uppgifter från vittnen och medieuppgifter, israeliska medieuppgifter, om att israeliska stridsvagnar har gått genom gränsstängslet öster om Rafah. De har gått in en bit, vi vet inte hur långt. Israel uppger att de påbörjat som de kallar precisa och riktade attacker mot Hamas och terrormål i de östra delarna av Rafah.
Ja, han pratar alltså om då både raketattacker men också då markinvasion.
Mm.
Och detta trots att USAs president Joe Biden ringde upp Benjamin Netanyahu igår kväll och upprepade då USAs hållning om att man inte ska gå in med en markoffensiv i Rafah.
Mm.
Vi ska höra Johan Mattias Sommarström igen.
Vittnen har talat om att man har både hört de här stridsvagnarna, men det har varit omfattande eld från både artilleri och flygattacker, samtidigt som sån här lysgranater har lyst upp natthimlen över de östra delarna av Rafah. Lysgranater som nästan uteslutande används vid markinvasioner när man skickar styrkor på marken i mörker.
Ja, det finns en bild på Ekot där man ser då väldigt tydligt som en glob av ljus från de här markinvasionen helt enkelt. Och strax innan 22 då så meddelade Israels regering att man då skickar en delegation för att möta medlare i Gaza-konflikten för att diskutera förslaget som Hamas har lagt fram om eldupphör. Så det pågår liksom simultant här.
Just det.
Någon slags medling.
Precis, både något mer liksom offensivt höll jag på att säga, och någon medling.
Precis. Mm. Samtidigt så meddelade Israels då krigskabinett att de står enade bakom beslutet att Israel fortsätter militära insatser i Rafah för att utöva militärt tryck på Hamas i fråga om då de här gisslan tagna.
Mm.
Och vid 2:30 i natt så rapporterade en egyptisk källa för AP att stridsvagnar hade kört in i Rafah, men det ses som en mindre operation. Och det säger även Hamas egen tv-kanal Al-Qassa, som uppger att Israel har informerat Egypten om att de här stridsvagnarna kommer att dras tillbaka efter utfört uppdrag.
Mm-hmm.
Detta säger även USA, att de är så här, vi är inte så oroliga. Det ses som en mindre mindre operation just nu då. Samtidigt skriver Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi på X att Benjamin Netanyahu nu äventyrar en möjlig överenskommelse om vapenvila och frisläppande av gisslan genom just de här flygräderna i Rafah. Enorma ansträngningar har gjorts för att få fram ett utbytesavtal för att släppa gisslan och för att förverkliga en vapenvila. Hamas har lagt ett erbjudande, och om Netanyahu verkligen vill ha en överenskommelse så kommer han att förhandla om budet på allvar. Men istället så äventyrar han överenskommelsen genom att bomba Rafah, skriver Safadi på X. Och det är där vi är nu.
Mm.
Kortfattat då så har Israel gått in i Rafah trots att man har avråtts av stora delar av världen, bland annat av USA och av FN. Hamas har sagt ja till ett förslag om vapenvila och fångutväxling, men Israel säger att förslaget är för långt från deras krav och avvisar förslaget hittills. Men förhandlingar ska fortsätta under dagen.
Nu Nyhetssvep, det finns ju alltid ännu fler nyheter än vad vi hinner med. God morgon, Adam.
God morgon.
Hur står det till, höll jag på att säga. Du är nyhetspeppad kanske.
Ja, såklart.
Jag lämnar över till dig på en gång.
Tack. En man i 40-årsåldern har skjutits till döds på Södermalm i Stockholm under måndagskvällen. En person har gripits misstänkt för inblandning i skjutningen, men polisen vill inte gå in på hur inblandningen ser ut eller hur gripandet gick till. Men polisen utesluter inte att flera personer är inblandade i brottet. En fullskalig insats inleddes i området, platsen spärrades av och polisen arbetade med att samla in vittnesmål. Även ett flertal bilar som träffades av skott har tagits i beslag. Säkerhetskontroller kan komma att införas på större järnvägsstationer och vid vissa tågavgångar, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Regeringen väntas inom några månader ge Trafikverket i uppdrag att komma med förslag för hur säkerheten kan förbättras för svensk infrastruktur, däribland järnvägen. Mattias Persson, tillförordnad säkerhetsdirektör vid Trafikverket, uppger att säkerhetskontroller hittills inte varit högt upp på agendan, men att han inte kan utesluta att det skulle kunna bli en sådan åtgärd, det skriver TT. I Sverige började på sina håll bli dags för kosläpp, men i Norge är det andra djur som är på flyende fot, eller fena. 14 000 laxar har nämligen rymt från en laxodling i Hitra i Trøndelag i mellersta Norge. Läget är förtvivlat enligt företaget Lerøy som lagt ut flera kilometer nät i Filfjorden för att försöka fånga in de förrymda fiskarna. Laxarna väger över 7 kilo styck, runt 100 ton totalt, och skulle gå till slakt när de togs ut i det fria på grund av en skada i odlingens nät. Fina fisken, tänkte nog laxen.
Alltså, jag är så chockad av den här nyheten.
Jag är helt i chock.
Det var så mycket information som var så konstigt.
Ja, läget är förtvivlat. Sa du så?
Ja.
Alltså deras levebröd har ju rymt.
Jo, det är klart. Men det var så... Ja, det var så mycket att reagera på i den.
Jag hoppas det finns en björn som är glad. Som kan just äta
det. Visst som vispar upp den här inom fors.
Det är det.
Den behöver bara gapa.
En inre bild.
Nästan. Ja. Någon slags verklighetens liksom Disney-film känns det också eventuellt som.
Verkligen.
Ja, det här kommer...
Hoppas de hittar sådana laxar. Det känns jättesvårt att fånga dem.
Ja,
det känns faktiskt jättesvårt. Det här kommer vi hålla ögonen på, i alla fall jag, under resten av dagen.
Ditt liv?
Ja, förmodligen under resten av mitt liv. Tack så hemskt mycket för detta, Adam.
Tack.
Det var derby här i stan igår, Fanny.
Ja, jag märkte det.
Du märkte det?
Mm. Jag märkte det igår när jag skulle hem och bara, fan vad de håller på. Men sen kom jag på att Ina mår jättedåligt hela morgonen.
Ja, just det.
För att hon hade derbyfeber.
Just det. Var det du hörde mycket så?
Ja, men nej, olika först trummor. Såg jag mer typ så säkerhetsanordningar som höll på. Sen råkade jag öppna mitt fönster när jag höll på att städa hemma.
Ja.
På kvällen. Och mitt fönster är ju liksom rätt mot Ullevi.
Ja.
Fast en bit bort. Men du vet.
Men ganska högt upp liksom.
Väldigt högt upp så det hörs väldigt bra.
Mm.
Jag fick lite liksom stämning.
Ja, man får ju lite sommarkänsla ändå. Ja,
jag tycker det var jättetrevligt.
Ja.
Och det berättade jag ju för dig också att i morse så när jag var på väg till jobbet då så var det liksom ett spår av hästbajs.
Just
det. Som började vid Vasa Victoria där jag bor. Och så gick den genom hela allén. Hela heden. Jag bara... Jaha.
Var det någon stackars häst som inte mådde så bra?
Ja, jag undrar. Alltså, antingen måste det vara väldigt många hästar.
Ja.
Eller så var det en som borde fått ledigt igår.
Just det.
Stackaren. Den inte mådde så bra.
Ja. Kämpa på. Det var i alla fall Gais då som mötte Blåvitt på Gamla Ullevi och vann med 2-1.
Mm.
Det första allsvenska derbyt mellan de här lagen på 12 år.
Va? Mm. Är det sant?
Det är sant.
Det är jättemånga år.
Jag vet. Gais har ju inte varit i allsvenskan på 12 år.
Jaha,
så att, ja, så det här var liksom första mötet mellan dem. Och
det förstår jag, derbyfeber.
Ja, precis. Pådrag var det ju, verkligen. Jag tänker att vi tar och lyssnar lite på det första målet här, bara för att komma i ännu mer känsla.
Det är sin vänster fot här. Det är bra tag, det är 1-0 för Gais. Gais gör 1-0 i återkomsten i ett allsvenskt derby. Och det är ett hejdundrande jubel när Axel
Vad känner du?
Nej, jag får lite rys.
Ja, man får lite rys.
Oh,
ja. Ja. Från Discoverys sändning hade jag lånat det där. Det går att se alla höjdpunkter från matchen också på gp.se förresten.
Gör det.
Om man är sugen på det.
Vilken service.
Vilken service. Nästan 16 000 personer på läktarna.
Mm.
Och en som kanske får lite mer uppmärksamhet, Håkan Hellström.
Ja, alltså jag hörde ju då på radion något sånt. Att han var jätteglad på läktaren, så tänkte jag bara att de menar att hans låt spelades.
Ja.
Jag trodde aldrig att han skulle gå dit in person.
Nej, alltså det...
Det är så sällan man ser honom, va?
Jag vet, jag blev också lite chockad. Jag såg matchen faktiskt igår och efter, liksom, vad heter det då? Att det blev avblåst kanske.
Ja, efter när det var slut.
När det var slut. Då helt plötsligt så bara filmar de upp mot läktaren. Och så ser man bara Håkan stå med liksom armarna upp och så här... Någonting.
Ja,
så blev jag lite chockad, men det var fint.
Mm.
Guys satte då 1-0 i första halvlek. 2-0 blev det en bit in i andra halvlek. Och det var faktiskt inte jättelångt ifrån att det hade blivit fler mål.
Är det sant?
De hade ett jäkla grepp mot slutet faktiskt. Men till sist, på tilläggstid, med bara några minuter kvar.
Oj, oj, oj.
Då petade IFK in 2-1, då blev det. Och det blev faktiskt svettigt för Guys, för det var som att de liksom tog över lite. Där mot slutet.
Ja. Det låter som att det var spännande att titta på. Helt
det var spännande att titta på. Det kan jag medla. Jag hörde också vissa, jag hade fönstret öppet och hörde vissa skrik.
Ja.
Men de kom inte från Ullevi, utan de måste ju kommit från någon som satt väldigt mycket närmare. Men de höll
från
i...
Från
grannen, ja. Mm. Förmodligen. De höll i det och det slutade 2-1 då till Gais. Och det var ju en himla massa jubel.
Yep.
Som du hörde här. För Gais då, som ligger liksom kanske lite oväntat högt i tabellen i Allsvenskan.
Mm-hmm.
För de är ju nykomlingar. Femma ligger de just nu.
Okej.
Okay. Det är ganska bra. Men det är också mycket, det är långt kvar.
Jag vet inte ens hur många som är med.
Nej, det är väl 20-någonting, tror
jag. Oj, det är ju synbra då.
Ja, jag ska inte svära på det.
Nej,
men typ.
De ni har... behöver inte höra av er sen och vara så.
Mm. Nej, det behöver ni inte.
Ni är dåliga feminister. Nej, det är vi inte. Vi gör vårt bästa.
Jag kan kolla.
Jag kollar ju till och med på matchen.
Exakt.
Jag bara i förhand.
Ja, just det. Mm. Jag kollar upp det själv i efterhand, hur många lag det är med, så ni behöver inte vara oroliga. Men i alla fall, Gais har ju precis tagit sig upp då till Allsvenskan från Superettan.
Mm.
Och innan dess så gick de ju direkt från Division 1, så de har liksom klättrat två steg på raken.
Mäktigt.
Mm. Och det gör ju också att de har ett lite sånt, lite underdog-läge.
Just det.
Så att det var ju väldigt glada miner för dem. Och IFK fick istället då burop från sina fans efter matchen.
Oj.
Är inte det lite sjukt?
Det var ju jättetaskigt.
Det är säkert...
De var redan ledsna förmodligen.
Ja, men så här, det är säkert så det funkar alltid. Men jag tycker liksom, inte det, ska man inte peppa sitt lag? Är inte det som är grejen?
Ja, hur ska de kunna bli bättre?
Exakt,
om
det
de
är
bara
jättesvårt. Ja. De ligger 12 i tabellen.
Mm-hmm.
Camilla, och förra året så höll de ju faktiskt på att åka ur. Det kanske du minns att vi
Det minns jag verkligen.
Vi hade Robert Laul här och pratade lite om IFKs kris.
Mm.
Men ja, 2-1 i alla fall slutade det då till Gais efter det första allsvenska derbyt mot IFK då på 12 år. Vi hoppar raskt vidare och ska prata nu om att ännu en kändis har dykt upp i AFS sociala medier.
Ja.
Ja.
Fan vad de håller på.
De är på gång. I ett klipp på Alternativ för Sveriges Instagram så säger Victoria Silvstedt så här.
Wow, säger jag bara. Vilken energi AFS fjällt på nere i Göteborg. De är verkligen on fire. Literally. Förstår vad jag menar?
Literally, om ni förstår vad jag menar. De är verkligen on fire.
Jag förstår inte det.
Nej, men jag ska förklara det för dig. För att när hon säger det här, just med att de är on fire, då är det inklippt ett klipp från när AFS bränner en EU-flagga.
Mm-hmm.
Ja. Jag vet ju inte om hon vet om att det syftas på det. Men så är det i alla fall i videon.
Okay.
Det är inklippt en brinnande EU-flagga. Och hon kallar också AFS turné då för Sveriges hetaste. Men precis som tidigare i våras då med Glenn Hussein, som du minns, det är bara någon månad sedan, så säger även Victoria Silvstedt då att hon har blivit lurad via Memo.
Ja, hon har inte sett den här nyheten.
Nej,
med Glenn
Hysén. Hon kanske inte läser allt om Glenn Hysén. Hon har ingen sån Google-pling på honom.
Ett tips från oss.
Eller, ja just det, det är svårare att kanske ha pling på olika organisationer. Om det nu är så att man inte...
Är så intresserad.
Nej, precis. Hon har själv kommenterat det här inlägget på Instagram då och skriver: ni bokade en memo av mig och låtsades vara ett band. Inte någon som bränner flaggor.
Jaha.
Ja, så det är så. Hon säger att hon förstod det som att det var
ett band på
band
turné.
Då.
Ett precis. Brännhett.
Exakt.
Band på turné.
Ja, och vilken energi de bjöd på och sådär, du vet.
Ja, just det. Mm.
Så det säger hon, och partiledaren Gustav Kasselstrand, han tackar Victoria då för hennes stöd i det här inlägget som de har lagt ut. Mm. Och han säger också till Expressen att de har informerat Victoria om partiet och att hon är medveten om vad AFS står för.
Okej. Okay.
Så här säger han: jag är övertygad om att de som spelar in filmhälsningar för oss vet vilka vi är. Jag tror att Glenn Hysén visste det, att Victoria Silvstedt visste, och att ytterligare filmer som eventuellt kommer har gjorts av personer som visste precis vilka vi var, säger han till Expressen.
Jaha, mm. Är han säker på det?
Jag vet inte, de håller ju inte med.
Nej.
De anser ju sig inte ha vetat helt enkelt vad det var de skickade den här videon till egentligen. Men det låter ju som att det kanske är ännu fler videor på gång då.
Ja, alltså jag nästan ser fram emot det, får man säga så. Men det är ju faktiskt lite, alltså det är ju någonting, när man själv vet kontexten,
ja,
så är det lite kul.
Precis. Emily skriver också: undrar vilka kändisar som sitter och svettas nu.
Ja, de bara, vad heter det där bandet?
Vänta lite, har jag skickat en memo?
Det kan inte vara så många kvar på memo, va?
Nej, jag har för mig att vi hade någon nyhet om att de skulle lägga ner.
Ja, de konkade väl typ.
Ja, men det måste ha varit fel då, eftersom det uppenbarligen fortsatt är igång. Eller så är det en memo från ett tag tillbaka.
De blev uppköpta.
De blev uppköpta. Okej, okay. Ja, men då vet vi. Då har vi rätt ut det. Mm. Men kanske ännu fler såna här videos på gång alltså. Men denna gången är det Victoria Silvstedt då som säger att hon blev lurad via memo. Nu händer det. Det är vår och vi ska snacka kärlek äntligen. Vad är förälskelse egentligen? Blir man dum i huvudet av det? Vissa undrar. Och finns det några knep för att lyckas på dejtingapparna? Det här och mycket mer ska vi fråga dagens gäst om. Hon heter Emma Engdahl och är professor i sociologi heter det ju. Författare och forskare om just kärlek. Välkommen Emma.
Tack så mycket.
Du, till att börja med ska vi liksom ta det ganska basic, alltså kärlek och förälskelse. Detta som jag tänker att många av oss känner att vi har upplevt, men rent vetenskapligt vore det gött att få liksom lite koll på de begreppen.
Ja, ofta förväxlar vi ju kärlek med förälskelse. Men förälskelse är ju den här allra första fasen av kärleksrelationen. Och den kan gå till fandens eller så går det alldeles rakt mot himlen så att säga. Men när vi är förälskade så känner vi ju inte alltid den vi blir förälskade i. Utan det är mer så att vi känner en stark fysisk attraktion. Och att vi helt plötsligt börjar se oss själva, andra och samhället på ett nytt sätt. Och förälskelsen kan faktiskt vara revolutionär. Vi vill inte bara liksom ha allt att göra med den andra. Vi vill också förändra samhället. Vi är beredda att gå emot rigida normer och värderingar och sånt.
Det låter ju lite som en psykos.
Ja, det är lite psykosartat. Ja. För att vi blir personlighetsförändrade. Från att kanske ha brytt oss väldigt mycket om familj och vänner, karriär och så vidare, så bryr vi oss som bara en enda människa som vi bara vill ha allt av. Så att folk i ens omgivning tycker ofta att man är väldigt besvärlig när man är förälskad, för man tar inte lika stor hänsyn till dem som man gjorde tidigare.
Nej, det men finns ingen större än så när någon är nykär. Man bara, hallå, just det. Hallå.
Varför försvann den personen?
Varför är du inte på jobbet?
Ja.
Varför? Vad gör du? Vad händer?
Fast det är så härligt. Jag tycker
ja,
liksom
att
sådana här förälskade människor kan ju smitta av sig med sin energi.
Absolut. Mm,
tänker jag.
Såklart. Mm.
Men om vi går in på kärlek då? Ja. Eller lite lugnare kanske?
Ja, det är det. Mycket mer harmoniskt skulle jag säga. Ja. För när vi är förälskade går det ju upp och ner. Alltså vi kan gå från att må 100, alltså bättre än någonsin, till djup förtvivlad när vi är osäkra på om den andra verkligen tycker om oss och vill ha oss och så vidare. Så att vara förälskad är jättejobbigt. Och kroppen och hjärnan och livet orkar inte med det. Alltså efter 1,5 år är man liksom utbränd. så antingen tar det slut eller så övergår det i en mer stillsam form. Mm. Men kärleken kräver ju att vi känner varandra.
Just det.
Mm. Alltså, så vi måste veta vem den andra är. Vi måste vilja den andra väl. Och kärlek som jag definierade, det är egentligen att tillfredsställa behov och begär som den andra inte klarar av att tillfredsställa själv. Men att man frivilligt gör det, det är en kärleksfull gest. Mm. Och det är så härligt när vi träffar någon som känner oss med alla våra fantastiska sidor och egenskaper, men också de här mindre bra, men ändå bara älskar oss och ser någonting liksom positivt och vackert i det vi själva inte riktigt mäktar med oss själva. Så att kärleken kräver inte bara känslor, utan också kunskap. Ibland tänker vi på kärleken som bara en känsla. Men det är också en kunskap, djup kunskap om den andra. Och en vilja då att skapa ett vi. Snarare än att bara bry mig om mig. Och sen så har vi dig där som jag kanske vill ha. Om du liksom stämmer överens med alla mina kriterier för den perfekta partnern. Mm. Den är riktig människa av kött och blod som man bara vill väl. På ett sätt som man knappt kan förklara.
Men det är ju, jag vet inte om det här stämmer, det är liksom bara en känsla jag har att under våren så blir folk lite mer benägna att liksom dejta och bli förälskade. Stämmer det? Finns det någon data på det liksom?
Ja, alltså, ja det finns viss forskning som pekar åt det hållet. Men jag skulle inte ta det för helt sant, men vi blir, alltså just när ljuset kommer så blir vi mycket piggare och vi liksom öppnar upp för nya relationer, för nya möten och så vidare. Det är som resten av växtriket till exempel. På våren, då gror det, då blir det grönt och sen så blommar det ut där mot sommaren och vi har ju väldigt mycket så här semesterförälskelser. Då har vi också ofta lite tid och semester. Mm. Så att vintern är lite kall och kylig och den är väldigt liksom familjecentrerad, hemcentrerad.
Man är ju så ful också.
Just det.
Jag bara kastar in det. Bra. Man kanske känner sig lite härligare på våren. Men vi måste ju prata om datingapparna också.
Mm, mm.
Det går ju inte att undvika. De är ju väldigt närvarande idag. Hur påverkar de? Har det liksom blivit enklare eller svårare att hitta kärleken?
Ja, alltså om man nu ska titta på vetenskap, alltså forskningen, så är det så att 40% av oss som träffar en ny partner träffar denna nya partner via datingappar. Så det är rätt så många som gör det. Men har det blivit lättare eller svårare? Det är ju så att de här 40% som träffade liksom någon annanstans innan de gjorde det på krogen. Så man kan säga att datingapparna har tagit över den här marknaden som innan var på diskon och uteställen och så. Mm.
Ja,
så det är liksom, det är svårare att ragga någon på krogen idag. Det är lättare då med datingappen. Men annars ser det ungefär ut som det har gjort tidigare. Alltså 20% träffar via familj och vänner. 20% träffas på arbetet och så. Så att jag tror inte det har blivit lättare eller svårare, men det kräver andra strategier för att vi ska lyckas kanske.
Mm.
Det är väl det. Så, och det är ju så att många är ju lite besvikna då på datingapparna. Alltså det är många avvisanden. Och man känner sig rätt så utmattad också att behöva välja mellan alla potentiella kandidater. Och sen när man då väljer så blir det ändå ingenting. Då lurar liksom utmattningen och nedstämdheten bakom hörnet. Och jag skulle säga att datingapparna har ju tveklöst kommersialiserat kärleken. Vi betalar rätt mycket pengar för de här datingapparna och om vi dessutom är förlorare på liksom, datingmarknaden, då är vi beredda att betala rätt så mycket bara för att ha någon liksom, som vill hålla i vår hand.
Ja,
Det är så.
Men de här strategierna då som man behöver ha, vad är det för någonting?
Nej, men vad man kan säga så här, om vi tittar på forskningen, så att om man ska bli förälskad vid första ögonkastet, då är utseendet jätteviktigt. Men om man blir förälskad via vänskap, då är utseendet inte lika viktigt. Så man kan säga att datingapparna gör ju oss ytliga och utseendefixerade. Det går väldigt bra för de som upplevs som attraktiva på bild. De får ju mycket liksom matchningar helt enkelt. Mm. Men det kan göra det väldigt svårt att då sortera bland alla matchningar som man får. Och sen så är det väldigt många av oss som då vill vara lite snyggare och lite bättre än vad vi egentligen är. Och som dessutom tar hjälp av andra människor för att göra oss liksom till den bästa versionen av oss själva. Men det är inte riktigt vi. Mm. Om man då blir gillad för den här versionen som inte riktigt är en själv, så känner man sig ju inte riktigt älskad för den man är i slutändan. Så det finns någonting väldigt... det är besvärligt det här med dejtingapparna.
Just det, då kan man få många matchningar kanske, men inte så mycket långvarigt.
Nej, är det inte så då? Mycket kärlek. Sex, alltså det visar sig om man vill ha sex och korta relationer, då är dejtingapparna väldigt bra. Men är man liksom ute efter en långvarig kärleksrelation, är de mindre bra. Fast samtidigt mindre bra. Det är väldigt många som har svårt att få till det. Man måste hålla på länge och det blir dyrt. Och man tenderar att bli nedstämd och ge upp hela sitt kärleksliv, för man tänker jag får aldrig till, helt enkelt.
Ja, just det. Måste ladda telefonen också mycket.
Ja, exakt. Det gör vi ändå.
Ja, men hur tycker du man ska göra då om man vill hitta kärleken på dejtingapparna? Orkar inte stå där i krogen och inte veta vem som är singel.
Eller ens kompisar har aldrig några trevliga kompisar.
Nej, det är ju så för väldigt många av oss. Vi måste ut på dejtingapparna. Vi har inget alternativ. Nej, men då säger jag, var aldrig mer än 10% snyggare än vad du är i verkligheten. Men lite snyggare kan du få vara. Ha en liksom rättvisande bild på ditt ansikte. Ha gärna några bilder, hel kropp, så folk vet vad de får. I miljöer som du trivs i, som säger någonting om vem du är. För du vill bli älskad för den du är. Skriv någonting ärligt om dig själv. Skriv om saker du gillar. Säg någonting väsentligt om dig själv. Och sen när du får matchningar, träffas så fort som möjligt i verkliga livet. Så kan man, så slipper man göra... För vi fantiserar väldigt lätt om den andra och föreställer oss hur den perfekta partnern ska vara. Så har vi den här bilden framför oss. Och sen när vi träffas i verkliga livet, då blir vi besvikna, för personen är inte lika lång eller kort som vi tänkte. Rösten är annorlunda, personen rör sig annorlunda. Den luktar inte som vi tänkte oss. Den är inte lika rolig när den måste vara rolig direkt och så vidare. Mm. Så att jag brukar prata om en besvikelseekonomi. De flesta blir besvikna när de träffar varandra offline, så att säga. Så liksom gör det snabbt och smärtfritt.
Riva av plåstret bara.
Precis. Och var ärlig. När man sen träffar varandra, liksom, tycker man om någon, bjud på det. Tycker ni det här är en katastrof? Ja, men säg då det. Men man ska ändå ge den här dejten en andra chans. För vi är väldigt snabba att avfärda folk om de inte stämmer med vår liksom fantasibild som ingen stämmer med. Mm. Och sen så inte långa middagar så här. Man tänker att det ska vara romantiskt, trerättersmiddag. Det funkar inte om man inte gillar dejten. Så liksom gör någonting. Alltså, för det är väldigt jobbigt och man kan bli nervös och man ska prata. Så det funkar bättre om man pratar om något väsentligt. Men det allra bästa är att skaffa sig gemensamma erfarenheter. Så jag brukar säga, ta med dejten och gör någonting. Alltså så ni får en gemensam upplevelse. Det kan vara om båda gillar Tivoli. Ja, men gå på Tivoli. Mm. Om båda gillar att springa maraton, ge er ut på en halvmara. Nej, men det kan vara svårt att hitta det där.
Då kan vi sålla bort alla som gillar att springa halvmara.
Ja, det är sant.
Ja. Nej, men det är också bra, då kan man bli av med dem.
Ja, då kan man bli av med dem. Ja, men för jag tänker att det ofta blir lite som en arbetsintervju annars, att man liksom sitter och så intervjuar varandra.
Har du några syskon?
Ja, exakt. Ja, vad jobbar du med? Vad tycker du är kul? Vad är med du då? Typ. Alltså, är det är liksom sättet att komma runt det på då, att man går ut och gör något mer aktivt.
Ja, och sen så många upplever det som en arbetsintervju. Om man har gjort rätt så många sådana, så man är rätt trött på att göra det. Man har inte speciellt mycket energi med sig in i liksom dejtingsituationen. Först och främst, se till att du själv inte gör det till en arbetsintervju. Och vägra svara på frågor som upplevs som en arbetsintervju. Säg till då istället. Men jag brukar säga så här, man ska ha roligt och man kan skratta tillsammans. Och om man kan röra vid varandra på något sätt utan att det känns creepy, då har man kommit väldigt långt. Och en sak som ofta ställer till det när vi ska på romantisk dejt, det är alla våra föreställningar om vad romantik är. Liksom. Det är liksom bubbel, vita dukar, rosor och sånt. Alltså, tänk bort det. Mm. Men det är klart man vill vara snygg på sin första dejt. Men ibland ägnar vi för mycket tid åt hur vi ser ut. Speciellt på själva dejten. Så jag brukar också säga, alltså, gör det så snygg du kan och bekväm innan du går på dejt. Sen bara slopa dig. Bry dig inte om dig, utan koncentrera dig på din dejt. Ingen mår dåligt av uppmärksamhet. Och när man koncentrerar sig på den andra och uppmärksammar den andra, då kommer liksom de rätta frågorna och den rätta stämningen av sig själv. Istället för att sitta där, ni vet, och fixa med håret. Jag har själv gjort det 1000 gånger, att man sitter och tänker, ser du snygg ut? Har jag läppstift? Ja, på tänderna. Så börjar jag tänka att kanske jag har nu. Men, nej, men ni vet, så, liksom, det blir bara awkward. Liksom, och ingenting, och allting som liksom man säger är som grodor som hoppar ur munnen. Och man känner bara så här, jag vill liksom egentligen vill inte vara här. Och det blir... och jag tycker när man gör någonting, då blir man också av med nervositeten. Med att göra, menar jag, alltså att gå på och liksom ta en drink är också att göra någonting. Men om man rör sig fysiskt, då går nervositeten bort.
Mm. Men skulle man liksom rent teoretiskt kunna så, vill du hänga med mig och storhandla?
Ja, om den andra gillar att storhandla.
Ja, just det, om den inte hatar det.
Men det kan vara att shoppa på stan. Alltså, men man kan
sådär,
men, alltså, sådär tycker jag.
Mm. Det ska vara
kanske lite väl oromantiskt.
Jag känner så, men det är många som drömmer om att liksom mötas över liksom, en mjölk. Ni vet det här. Det finns väl någon sån här popsång om det, mjölkpaketet där. Aha. På Ica.
Ja, det har jag för.
Ja. Så det kanske är romantiskt med att storhandla. Men kanske då om man ska laga romantiskt middag efteråt.
Just det.
Nej, men det gäller att hitta någonting. Men liksom, så här, ut i naturen. Är något vackert liksom. Mm.
Annars får man gå själv och...
Ni kanske har hundar båda två. Då kan man gå ut med hunden. Det är liksom så.
Just det.
Då kan man prata med hunden. Eller?
Alltså, du kan låna min hund, men jag tror inte det. Hon är ingen bra icebreaker, för hon är så otroligt reserverad och dryg.
Ja,
perfekt. Man skulle vilja ha liksom en gladare hund, tror jag.
Just det.
Ja.
Just det.
Men du kan prova.
Ja, absolut. Men du, vi har en liten återkommande... Vi kollar ju mycket på Gift i första ögonkastet här.
Okej, okay, okej.
Okay. Kollar du på det någonting, eller?
Ja, ja.
Ja, för att vi reagerade lite i år, nämligen, på hur unga deltagare det var. Att det är liksom någon som är 26 och 27. Och vad tänker du om det? Reagerade du på det, eller?
Men det har ju visat sig att generation Z, de gillar inte datingappar. De vägrar datingappar. Mm-hmm. Så jag tror att ju längre ner ni kommer i åldrarna, liksom ju mer ute är det här sättet som vi då är vana att dejta på. Och då tänker man, herregud, det är kört redan från början. Det är bättre att lämna över mig direkt till experterna. Mm. Det finns liksom en tilltro på att vetenskapen ska hjälpa oss att finna det rätta.
Mm.
Nu kan ju inte vetenskapen riktigt göra det, men den kan ju se till att det blir så bra liksom, omständigheter som möjligt, att det allt runt omkring stämmer, och sen får man liksom göra det där. Alltså, kärlek är ett arbete. Mm. Förälskelse kan komma så där, men vill man få till en riktig djup kärleksrelation, då måste man göra arbetet. Men man kan slippa datingapparna. Och man tänker kanske att man inte behöver liksom dejta lika många liksom grodor innan man träffar prinsen eller prinsessan. Så.
Mm. Ja, just det. Men då kanske vi har liksom, om några år kanske vi har liksom ännu mera dating-tv. Kan det vara så, tror du?
Ja, det ser ut så. Det går ju starkt uppåt. Ja. Vi älskar dating-tv. Men, men jag tror liksom att dating-tv är nog bättre för de som tittar än de som medverkar.
Mm. Ja, det verkar ju så faktiskt.
Ja, men tänk lite så här, vi sitter och får de här experternas råd, och sen så kan vi prata med vår familj, vår partner och våra vänner om kärlek på ett avslappnat sätt, för vi behöver inte prata om oss själva, utan vi kan prata om de här som är med i serierna och förfasas över vad de gör, eller liksom lida med dem, eller vara lyckliga för deras skull. Men vi kan enkelt liksom och smärtfritt prata om våra egna problem utan att lägga vår egen sårbarhet liksom på bordet. Det tror jag vi gillar.
Så. Mm. Jag tycker typ att det också är där det som du pratade om innan, förälskelse och kärlek, alltså skillnaden mellan det. Att det ser man ju väldigt tydligt i det programmet, att de är så förvirrade. Ja. För de tror att de är kära, men de är ju förälskade, så de är helt... De är så, jag vet inte, igår kändes det bra och nu känns det inte alls bra. Nej, jag är så förvirrad, jag vet inte vad jag tycker.
Men så är ju förälskelsen, den går ju upp och ner, och det har ju att göra med osäkerheten. Man är ju osäker på vem den andra är och på vad den andra egentligen känner för en. Och vi tycker det är jättejobbigt att lägga vår sårbarhet i någon annans händer.
Mm.
Och många av oss vill ju inte visa oss sårbara. Vi ska vara så starka, självständiga. Så vi får inte behöva andra människor. Men just i förälskelsen så blir det så tydligt att vi verkligen, verkligen vill och begär den här andra. Men sen så tror jag också att för att det ska lyckas i den här typen av datingprogram så krävs det ju lite den här förälskelsen vid första ögonkastet. Det blir viktigt att det finns en attraktion direkt. Mm. För de har så kort tid på sig att utveckla förälskelse på något annat sätt.
Just det.
Så att, ja.
Någonting behöver matcha
ja,
på en gång.
Alltså tycker man ja. Att den andra är väldigt snygg och sexy, då har man liksom nått halva vägen skulle jag säga.
Vi var ju inne på det lite grann med den här liksom uppgivenheten och tröttheten som man kan känna då på datingapparna. Och vi har ju fått en del bra tips, mycket bra. Men ser du liksom överlag några andra så positiva trender på kärleksfronten?
Nej, men det är väl kanske det här att man börjar se baksidorna ändå av datingapparna och kanske är mer beredd ändå att tänka sig att man kan träffa folk på andra sätt. Jag tycker inte det är fel med datingappar. Jag tycker bara att vi ska ha många alternativ, många olika sätt som vi öppnar för att träffa andra människor och potentiella partners på. Idag är det ju svårt liksom, att träffa någon om inte ens kompis har någon som man bara faller för eller någon avslägsen släkting eller någon på jobbet. Men vi som då inte har några snyggingar på jobbet eller liksom i bekantskapskretsen, jag tror att det är bra om vi tänker oss att det är liksom inte märkligt att närma sig någon romantiskt någon annanstans än på datingappar. Men man kan ha kvar datingapparna, men att man bara vidgar liksom vyerna. Att man öppnar ögonen och ser liksom vem som står rakt framför en. Och då kan det då vara liksom på stormarknaden. Vågar man gå fram till någon där? Det är väldigt få som skulle göra det då, tror jag. Liksom.
Ja, ställ dig i mjölkhyllan då, några timmar. Så kanske man får något napp. Emma Engdahl, professor i sociologi och författare, kärleksforskare har vi kallat dig. Är det okej eller?
Ja, det är helt okej.
Toppen, då kollar vi så här i efterhand. Massa bra tips har vi fått. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig.
Slut. Jag har massa mer tips, men vi har hunnit av.
Vi kommer tillbaka.
Ja, jag kommer tillbaka.
Ja, det får du.
Tusen tack för idag.
Tack för det.
Ja, här sitter vi Fanny.
Ja, vad kul det var. Det var att prata om lite kärlek.
Det var väldigt kul. Det får nästan, missar man det så får man gå tillbaka och lyssna på de här tipsen.
Ja, det tycker jag.
Bland annat då, var max 10% snyggare än vad du är i verkligheten.
Ja, men tänk om alla hade följt det.
Ja.
Då har det ju varit...
Då har det inte varit ett problem, höll jag på att säga.
Nej, då har det... Besvikelse hade varit mindre på många håll i kanter.
Ska man eventuellt inrätta en tillsynsmyndighet?
Just det.
Som granskar...
En app där man måste liksom ladda upp en film på sig själv.
Exakt.
Och så är appen så bara, nej, du ser inte ut som på den här bilden.
Man får gå någonstans och visa sig i verkligheten och visa sin profil. Och så får man liksom en tumme upp eller en...
Panik.
Ja, vi är verkligen panik. Det låter fruktansvärt. Kör!
På tal om snygga människor!
Ja.
Det var Met-gala i natt.
Det var det?
I New York.
I New York.
Som det heter. Jag vet inte. Met-gala i alla fall. Du vet vad det är. En jättestor modehändelse är väl det egentligen. Mm. Den hålls på Metropolitan Museum of Arts varje år. Och det är ju liksom deras kostymavdelning som gör det tillsammans med Vogue, tror jag.
Ja, det är ju något sånt superduper bla bla bla. Jag tänker ju bara på Sex and the City.
Ja, man gör ju det. Årets tema var Sleeping Beauties Reawakening Fashion. Kombinerat med klädkoden The Garden of Time.
Och fy fan,
får du upp några bilder av vad du har haft på dig?
Fy fan, vilken ångest att klä sig inför detta.
Ja, man kan ju...
The Garden of Time.
Ja, det är underbart, poetiskt och romantiskt, men kan innebära många olika saker, säger Vogue-ikonen Anna Wintour till Today. Ja, det kan vi säga. Man kan ju tolka det på många olika sätt.
Precis hur som helst. Det kanske hade gått som ett stort äpple bara.
Ja, men du, jag tror inte det hade varit helt fel. För Nej. Det står så här, under galan bar till exempelvis artisten Camila Cabello ett isbrock där en ros var infryst. Tanken var att isen gradvis skulle smälta under kvällen så att hon till slut bara skulle hålla i rosen.
Ja, det är ju 100% tanke, 0% praktiskhet.
Det borde inkluderat en varningsetikett om risk för förfrysningsskador, skriver The Guardian. Och så håller hon faktiskt i en stor isbit.
Ja, det
gör hon.
Men det, ja, just det. Jag tänkte först såg jag framför mig, du vet, att hon var inklädd i en isbit. Men det går ju inte. För då hade ju hon också behövt ligga i frysen.
Ja, fast inte om meningen är att man ska smälta. Men jag tror att... Det hade varit smärtsamt för henne.
Nej, men jag menar om den isen runt henne skulle frysa från första början.
Ja, just det.
Ja. Men det var typ som en gatsten stor isbits.
Ja, det kan man säga. Ja. Det ser typ ut som en väldigt fin gatsten.
Mm.
Hollywoodstjärnan Matt Damon var på plats med sin fru Luciana Barroso.
Mm-hmm.
Läser jag.
Mm-hmm.
Vi har aldrig gjort det här förut, säger han. Jag klädde mig på 5 minuter. Och hon var också ganska snabb. Men det var givetvis ett skämt.
Aha.
De var, han var typ så här, han klädde på mig på 5 minuter. Och sen bara, jag skojar bara, vi har varit i ett rum hela dagen.
För fan vad jobbigt.
Det verkar ju helt, jag vet inte, du kollar kanske inte Kardashians som jag gör.
Nej.
Nej, det är ju varje säsong är det ju ett eller två avsnitt som handlar om bara hur de ska kunna klä på sig. Eller komma i olika klänningar. Som de ska bära på Met-galan.
Vi hade kunnat göra ett sånt om hur man klär sig i mörker på morgonen.
Ja, det är något som man aldrig vill ska komma ut.
Nej,
det hur det ser ut när vi fumlar omkring där på morgonen. Kim Kardashian har dock på sig en klänning som är, alltså det är något som pågår.
Aha.
Vill jag bara säga, med hennes midja.
Oh,
det ser
herregud.
Verkligen ut som att hon inte kan andas. Ni får nästan googla. För
ja,
det
får ni göra.
Det ser ut som hon har opererat bort några revben typ.
Ja, det
men,
ser ut.
Man har ju sett innan. Hon har olika korsetter och grejer som
just
hon
det.
Drar.
Mm.
Någon som inte var på Met.
Nej.
Det var Katy Perry.
Varför
hon,
inte detta?
Hon skriver på Instagram att hon var hemma och jobbade. Men ändå så sprids det jättemycket bilder på nätet på Katy Perry som uppges vara tagna på Met-galan.
Nej, jaha.
Men det är AI som
aha.
har fejkat dem. Här ser du bilden. Det är en väldigt,
oj.
Väldigt extravagant klänning med olika blommor på och ett stort liksom, svall.
Ja.
Men det är alltså AI-fejkat.
Ser du någonting, liksom, det blänker lite här för mig, men ser du något, går det att avslöja på något sätt att det är en AI-fejk?
Alltså, jag kan inte se det.
Nej.
Folk har delat vidare också bara, Katy Perry looks gorgeous on the Met Gala. Så nu har hon själv lagt upp här då de här bilderna.
Mm.
Och en printscreen på ett sms från hennes mamma. Där det står, didn't know you went to the Met. What a gorgeous gown. You look like the Rose Parade. Och då skriver hon,
the
lol
Rose
mom, the AI got to you.
Mm.
Beware.
Just det.
Så hon försöker väl vara så. Hallå.
Ja.
Det här är faktiskt inte jag.
Inte mer än 10% snyggare, höll jag på att säga. Då kan det vara en AI som har varit ute.
Som man brukar säga.
Ja,
det finns mängder med bilder out there för er som vill kolla på roliga kläder.
Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112-vagn träffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal där. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen myxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina... Det är min, nej, men...
De har ju lagt locket på. Det har ju vi förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Du gillar ju hundar, Fanny, men har du någonsin varit på valpyoga?
Nej.
Nej?
Men jag har varit i och hälsat på valpar och bara lagt mig på golvet så de får krypa på mig. Räknas det?
Nej.
Nej,
det tror jag inte. Men det har
jag också varit på yoga.
Ja.
Men jag har inte kombinerat dem.
Nej.
Det har jag inte gjort.
Jättebra, då har vi rätt ut det. Jag har aldrig varit på yoga, men jag har träffat valpar. Det förbjuds i alla fall i Italien.
Jaha, jag visste inte att det fanns.
Nej, det finns ju, men du har sett det på internet.
Nej, jag har bara sett jätter.
Aha.
Getyoga.
Ja, just det. Det tror jag. Det har jag även sett att det finns i Sverige.
Aha.
Getyoga.
Jag bara tänker
i alla fall för
att
några
de kanske typ kissar på en.
Ja, just det. Men det
gör ju valparna med i och för sig då.
Ja. Men ja, i Italien i alla fall så förbjuds nu då så kallad puppy yoga.
Mm-hmm.
På grund av då risken för att valparna behandlas illa och utnyttjas. Och tydligen har det också blivit populärt i Sverige. Mm-hmm. Och det väcker också kritik.
Jaha, ja. Aldrig kan man vara kul.
Det var många sådana. Det är många svängningar. Är vårt behov av att njuta av gulliga valpar verkligen värt riskerna, säger hundinstruktören Kiki Fällstenius.
Okay.
Ja. Jag får titta om tätt upp olika sådana här videos på Instagram.
Mm-hmm.
Det känns som det har varit mer på sistone. Bara på folk du vet som ligger på någon yogamatta och så kommer det en hundvalp och ja, fy fan vad gulliga de är.
Ja, men jag fattar inte riktigt varför man måste alltid kombinera allt. Kan du inte bara göra en sak i taget?
Jo, alltså om det hade gått att bara åka och lägga sig på en matta och träffa hundvalpar,
ja,
då hade jag ju hellre gjort det.
Det hade jag också förstått att folk ville göra.
Mm, precis, men jag tror att så här, om du är sugen på att träffa valpar så är det här din enda chans.
Mm, så kan det kanske vara.
Mm, och så tänker de väl att det ska liksom öka avslappningen i yogan då, om man har hundvalpar.
Exakt. Den i tårna och...
exakt.
Sådana vassa tänder.
Lite oklart hur det funkar, men det verkar i alla fall i de flesta fall vara liksom att företagen då alltså hyr in hundar utifrån. Inte att liksom en yogastudio köper in egna valpar, för då måste man ju också fylla på dem hela tiden eftersom de blir stora.
Fylla på dem?
Ja, men du fattar.
Skopa in ett gäng till! De här får vi
först in, först ut, och så släpper man dem någon annanstans sen.
Ja, just det.
Men det har fått kritik då från olika organisationer som ifrågasätter och skriver igen hur försvarbart det här är sett till då hundarnas välmående.
Mm. Mm.
Och så är det en expert som säger här att om en valp då placeras i situationer där den känner sig överväldigad och rädd kan den börja se saker som skrämmande. Vilket då kan leda till negativ reaktion i framtiden och potentiell utveckling av beteendeproblem.
Ja, det kan man ju tänka sig. Kanske, de fattar inte vad det är för konstiga positioner som pågår. Varför upp och ner precis? För helvete.
Solhälsning?
Nej, tack.
Finns det inte någon yogapost som heter hunden på något sätt?
Jo. Mm. Downward facing dog.
Då kan han bara, mamma! Nej, eller? Jag fattar inte. Högst oklart. I Italien är det i alla fall nu förbjudet. Hälsodepartementet där har gjort det. Man får inte använda valpar då i denna typ av aktivitet. På grund av risken då för att de utnyttjas och behandlas illa. Mm. Och det verkar ha varit en granskning som en tidning gjorde i Italien. Mm-hmm. Som visade liksom att hundar... de transporterades då till sådana här träningslokaler i lådor eller plastpåsar och tvingades delta i flera timmar. Och vissa valpar då var så unga som 42 dagar.
Nej.
Så att det är väl uppenbart att liksom, det ser trevligt ut på Instagram, men det finns en risk när det blir en business, va? Att pengar går före en glad valp.
Som så många gånger för, va?
Som så många gånger för.
Nu kommer han!
Han kommer!
Johan Lindqvist stegar in i studion.
Ja.
Rätt från Malmö, typ. Mm. Var det igår du kom därifrån?
Ja, igår.
Ja, för nu är det faktiskt dags. Ikväll så går ju första semifinalen i Eurovision Song Contest i Malmö. Mm. Och som bekant så har det varit ganska mycket fokus på annat än musiken i år. Det har ju varit protesterna mot att Israel tillåts tävla och säkerhetsläget i Malmö inför tävlingen överlag. Det pratade vi om i programmet igår. Hur märker man av det här speciella läget där musikfest blandas med protester och politik i Malmö? Det ska vi fråga dig nu, Johan Lindqvist, GPs musikredaktör. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur var stämningen? Du var alltså i Malmö igår.
Igår, ja. Hela dagen igår. Speciellt. Det var ju ganska stillsamt än så länge. Inte så många som hade kommit av Eurovision-fansen, kändes det som.
Mm.
Men oerhört mycket polisnärvaro.
Just det.
Alltså, man var ju förberedd på att det skulle vara mycket polis som man åkte ner, för att det hade man ju läst på GP. Men när man väl kom ner så var det ändå liksom ett par nivåer upp från vad man hade kunnat tänka sig faktiskt. Mm.
Men var det liksom tryggt att det var det, eller var det obehagligt att det var det?
Jag och fotograf Anders då, vi pratade om det där och det var lite blandade känslor, tänker jag. Mm. Alltså på ett sätt är det klart att det är tryggt, och speciellt om det händer någonting så är det ju naturligtvis oerhört skönt att de är där. Men när de är så väldigt många och liksom, när det är fler poliser än liksom, vad ska man säga, vanliga människor på gatan, så blir det ju en konstig känsla samtidigt. Så är det ju. Sen kommer det ju säkert att ändras när det liksom blir mer folk ute.
Ja, det kan man ju tänka sig. Men vad sa folk på gatan? Liksom? Jag kan tänka mig att det finns en bredd av åsikter där. Både då folk som är så här, vad kul att det är Eurovision och de som är arga etc.
Väldigt olika. Många var ganska dämpade. Kanske för att stämningen var lite dämpad än så länge. Men både de Eurovision-fans som var där och som pratade med hade ju en förståelse för att det är ett jobbigt säkerhetsläge. Man hade också en förståelse för att folk vill demonstrera, de som vi pratade med. Och sen så pratade vi med butiksinnehavare och restaurangkrögare och sådär. Och alla hade väl ungefär att, ja, det var väl från liksom de som hade liksom affischer uppe i fönstret att Israel skulle ut ur Malmö till de som var mer neutrala. Men alla hade väl liksom ändå någon typ av förståelse för att vara för läget liksom, tycker jag. Och även folk vi pratar med, vanligt folk på gatan. Det var ingen jublande stämning, men det var heller ingen hetsk stämning än så länge. Så att, lite avvaktande så.
Vad märktes den här, alltså de här poliserna, var de liksom överallt i hela stan i princip? Eller var det mer centrerat till liksom själva området?
Alltså det finns ju ett område, alltså Folkets park då i Malmö som ligger ganska, alltså mitt emellan det man kallar för då kanske centrum och Möllevången. Och ska man generalisera så är mycket av protesterna mot Israel märks ju runt Möllevången, så att Folkets park ligger lite insprängt däremellan och är ju också ett avgränsat område, även normalt sett, och nu ännu mer avgränsat för att det är liksom det är väskförbud och sådär för att komma in där på den här festplatsen liksom. Så att runt Folkets park är det ju märks det ju enormt mycket. Där finns ju också det man kallar för Eurovision Street och sådär, men där är det ju liksom helikopter i luften och drönare i luften. Poliser med liksom förstärkningsvapen och olika typer av polisfordon och civila och uniformspolis överallt. Liksom.
Men utöver det här att man har liksom helikopter upp och sånt där, vad är det för extra säkerhetsåtgärder som man har tagit till?
Ja, alltså det är, man säger ju inte allt man gör naturligtvis, men det är ju det man kan se med blotta ögat är ju naturligtvis mängden poliser som sagt, men också att det är väldigt mycket sådana här olika block och hinder på gator och vägar och trottoarer för att man ska kunna komma fram, och det är ju liksom terror. Skydd helt enkelt, att man ska kunna komma fram med andra fordon på gågator och in mot Folkets park och även runt arenan. Så.
Men du har ju bevakat en del Eurovisions genom året, bland annat var du på plats i Jerusalem 1999 när Charlotte Perrelli då Nilsson vann. Är det en exceptionellt stor säkerhetsapparat i Malmö, eller är det liksom vad man kan förvänta sig när det är ett sånt här jättestort arrangemang?
Alltså tiderna har ju förändrats kan man väl säga. Alltså Jerusalem 99, där var det ju lite grann av en chock att komma dit, för man var inte van vid att folk gick runt med, eller folk, att det var militär bevakning på så här evenemang, så det var ju speciellt då, men det var normalt för dem då. Sen har ju väldigt mycket hänt i världen och evenemang som liksom generellt är ju mer välbevakade idag än förut liksom, på grund av terrorhot och annat. Men jag skulle nog ändå säga att den här Eurovision som man har sett än så länge i Malmö är ju liksom gå utanpå det mesta som jag har sett i eventevenemang överhuvudtaget. Liksom.
Ja, det väntas ju komma, kan vi väl säga då, 100 000 besökare till Malmö i veckan, och vanligtvis, eller Malmö har ju runt 340 000 invånare, så att det är ju en stor, det är ju verkligen ett mega arrangemang. Men det här att tävlingen arrangeras just i Malmö då, nu i år när det är mycket som kretsar kring kritiken då mot Israels medverkan, alltså hur jobbig situation är det här för Malmö? För man har ju haft en del problem med antisemitism tidigare.
Ja, det har man ju haft. Sånt kan vi också, det har ju pratats mycket om. Sånt kan man också vända på det, att Malmö har ju alltid, Malmö är en ganska ung stad. Alltså man tittar på liksom befolkningsfördelningen, och man vill ju vara den här staden som där mångkultur fungerar och alla får plats. Och budskapet här är ju att man ska enas genom musiken och sådär, va? Så det har varit Malmös ingång, att man vill visa att det här är en stad där alla kan leva tillsammans. Så det är klart att det är en utmaning för Malmö att verkligen visa att man kan det under sånt här pressat läge också då. Det är ju, vi får se. Jag tycker ju jättemycket om Malmö. Jag har bott i Malmö själv och tycker att det är en fantastisk stad. på många sätt. Så att jag hoppas att de kommer lyckas väl med detta. Liksom. Det är klart att man vill att det ska gå lugnt tillväga. Samtidigt finns det ju motsättningar uppenbarligen. Liksom. Mm.
Ja, för du ska ju åka ner till Malmö imorgon igen och bevaka Eurovision då tillsammans med Jan Andersson, som vi alla också känner från programmet.
Ja.
Känns det liksom, hur har ni pratat om att vara där? Känns det osäkert för något för er?
Alltså det är väldigt svårt att veta, så när man när det händer grejer och när demonstrationer eller andra saker som kan bli våldsamma, så kan det gå väldigt snabbt. Men det är klart att vi har ju pratat om hur ska vi, olika scenarier och så där, hur vi ska bete oss, och det finns ju liksom förhållningssätt som vi har, hur man ska jobba och hur man ska hålla koll på varann och vad som händer runt omkring och sådär, så att som i vilken utsatt situation som helst när man är ute som journalist på ett ställe som kan bli stökigt liksom.
Mm.
Men personligen är jag ju inte rädd eller orolig, utan jag tänker att det är, man får agera så klokt man kan och så får man ta det som det kommer.
Mm. Mm. Nu har ju vi än så länge inte pratat någonting om musiken. Nej. Alltså hur mycket fokus tror du det kommer bli på den under veckan, och hur mycket kommer det bara handla om allt det här andra, säkerheten?
Jag tror att det kommer vara ganska uppdelat. Alltså, för de här 100 000 som reser in då, så det är klart att då runt arenan och i arenan, där är det ju fokus på Eurovision-festen som det alltid brukar vara. Liksom. Och Eurovision-fansen som reser runt på de här finalerna är ju extremt bra på att fixa fest. Liksom.
Mm.
Och de måste ju till att ha kul, och det kommer de att ha den här gången också. Så där kommer det vara fokus på tävlingen och på festen och alltihop där. Det är helt säkert bra. Sen kommer det ju såklart att vara demonstrationer. Och det ska det ju få vara naturligtvis. Så det kommer ju också märkas. Så det kommer vara både och, tänker jag.
Mm. En bubbla där inne och sen en annan verklighet där utanför, ungefär
så, ja.
Men vad tror du om vårt norska bidrag då?
Vårt norska bidrag, Marcus och Martinus, ja, de är väl absolut i medieskugga då, kan man säga.
Ja.
Nej, men de ska väl vara väldigt glada om de tar en topp 10 plats, tänker jag.
Mm. Ah, det ser inte bättre ut än så.
Nej.
Aj då.
Vem kommer vinna?
Det sägs att det står mellan Schweiz, Kroatien, Italien. Jag tycker att både Schweiz och Kroatien har lite så här knasiga låtar liksom. Italien har en riktig låt. Så att jag hoppas lite på den.
Ja, men det känns som att det ofta är såna knasiga bidrag, så vinner de kanske inte. De kommer ganska långt.
Ja.
Men de knasigaste kanske inte vinner.
Nej, precis.
Ja, vad spännande. Det blir alltså då på lördag.
Lördag själva
som
finalen.
Detta avgörs. Jajamän. Och senare idag så kan man läsa en text av dig om just det vi pratat om nu med läget i Malmö inför Eurovision, om man vill fördjupa sig ännu mer. Mm. Får man följa er rapportering från Malmö i veckan helt enkelt.
Det får man så gärna.
Tack för att du kom hit idag, Johan Lindqvist.
Tack själva.
Ja, det är så mycket Eurovision.
Du bara pratar och pratar här.
Ja, det är inte klokt så mycket Eurovision det finns att prata
om. Hej då, Johan! Ja, det gör jag. Kommer du kolla det?
Nej, det tror jag inte. Kommer du?
Nej, jag gör verkligen aldrig det.
Nej.
Men jag brukar typ, man vill ju höra, jag blir lite sugen när Carl spelade upp olika sådana knasiga bidrag.
Ja, vet du, det
är ju ändå lite kul.
Ja, det kände jag med nu, att jag vill ju gå in och kolla på, jag vill ju lyssna i alla fall på de här som har chans att vinna.
Mm.
För att veta lite grann vad man kan förvänta sig.
Eller hur? Men nu ska vi prata om Feskekörka, eller?
Ja, låt oss.
Det har ju varit stängt i närmare 4 år.
Det, ibland känns det som att det har varit stängt liksom hela mitt vuxna liv.
Ja, jag har verkligen gått förbi och bara, hallå?
Ja.
Trånat.
Mm.
Och ett tag var jag så här, det kanske aldrig mer kommer öppna. Jag vet inte varför.
Nej.
Jag tänkte det. Men så är det inte, utan det har ju pågått massa aktiviteter inne. Och nästa vecka? Jag måste kolla här.
Herregud, det är i alla fall klart.
Ja, nästa vecka öppnar det.
Ja.
För nu är det väl helt enkelt färdigrenoverat. Och de har släppt in Jan Andersson, som vi precis pratar om här.
Släppte de även in en fotograf?
De släppte även in en fotograf.
Mycket
och
bra.
Ganska många andra journalister, tror jag.
Ja, just det.
För att det var väl en pressvisning helt enkelt. Men de har fått se, och det finns jättemycket bilder på detta, vill jag bara säga. För det är som saknar Feskekörka väldigt mycket.
Mm.
Kan ni gå in på g.se? Men det står att den torsdag den 16 maj, då är det den officiella invigningen. Och det har blivit väldigt ljust och fräscht.
Ja,
det där inne.
Jag var faktiskt inne och smyg tittat lite på de bilderna och jag fick också någon sån här, jag blev liksom väldigt osäker på min egen upplevelse, för när jag gick in så var det ju mest så tjusiga stolar och här kommer det bli lite bar och lite restaurant. Och
då, det är väldigt långt ifrån. Ja. Man minns, det var ju väldigt mörkt där inne.
Exakt, och det som jag kände då var, är det jag som har inbillat mig att det här var ett lite mer rått köpfiskställe? Nej. Har jag tappat det?
Men det har jag inte. Det har du inte. Vi kan höra Johan Karlsson som är marknadschef på Hyga, blir ju de då som har byggnaden. Mm. Har hand om byggnaden. Han får då frågan av Jan, vad är den största skillnaden mellan det gamla och det nya fiskekyrkan?
Mm.
Utbudet är betydligt större här nu, säger han. Saluhallstanken finns kvar. Du ska kunna köpa din fisk och dina skaldjur här. Men det finns också flera olika barer och restauranger. Och jag tror att många besökare kommer överraskas av den ljusa miljön. För här var ju ganska mörkt och tillknäppt tidigare.
Ja.
Och då frågar Jan, var finns alla de gamla fiskhandlarna då? De som brukade få vara här.
Jag kände någonstans att jag har sett.
Ja, jag kommer också ihåg att de var så här. Ja, nu kommer inte vi kunna vara kvar här om ni ska hålla på och renovera och bla bla bla. Alltså nej, när de stängde fiskkyrkan.
Vart ska de vara i de här åren emellan?
Ja, exakt. Då svarar marknadschefen här att det fanns bara 4 fiskhandlare kvar när fiskkyrkan stängdes. Och någon har flyttat in i saluhallen och någon har lagt ner sin verksamhet och någon gick i konkurs, tror jag.
Jaha.
Under pandemin. Så ja, det verkar helt enkelt vara ny. Du ska ändå kunna köpa fisk där.
Liksom. Just det, men det är ny fisk. Ny...
Ja.
Det är inte den gamla fisken.
Den har legat här i 4 år.
Ja.
Det står också att det första som man ser då är att det är just väldigt ljust. För att flera av fönstren som var där, har varit där hela tiden, de var liksom täckta innan.
Nämen.
Och hade byggts för. Och nu har man då liksom öppnat upp.
Varför gjorde någon det? Det låter tråkigt.
Jag vet faktiskt inte. Det är ju faktiskt lite konstigt. Det är ju jättestora fönster på sidorna.
Ja.
Jan skriver att allt känns väldigt rejält och rustikt. Det är betong och granit, ljust trä i taket, vitt kakel på väggarna och rostfritt stål. Lite överallt.
Jaha.
Det känns modernt och tidlöst. Och detta säger även Joakim Lager som är restaurangchef för Åstols rökeri och en av Fiskekyrkas 5 nya delägare.
Att han, rökt fisk. Nu kände jag att det är sommar snart.
Jag vet. Han säger så här. Det blev nästan för fint.
Ja.
Jag hade tänkt mig lite ruffigare. Men ge det några år, säger han och skrattar. Och jag förstår lite vad han menar.
Jag med.
Det är alltså väldigt fräscht.
Mm.
Det är väldigt fräscht.
Det är det. Men jag såg några ljusa barstolar.
Aha,
minns jag, som var så här, det här jag kan inte sitta här på den här riktigt. Det ser väldigt fint ut. Ja. Man får lite sån stress för att allt är så nytt och fräscht.
Ja, det är liksom jag tror att många kommer bli lite besvikna för att det är för fräscht. Men vi får väl gå dit och slita lite på möblerna helt
enkelt. Det är bara de får vara med om några kvällar och några tuggummin på undersidan och någon som spiller något på dem. Så blir det säkert bra. Visst skulle de ha en jättestor uteservering också?
Ja, det står så här att förutom en rejäl då fiskhandel så kommer det bli 3 restauranger, en vin- och ostronbar, en rejäl uteservering med 200 sittplatser, ett rökeri, en silltappas med egen snaps och såklart Ebbot. Ebbot kommer ut och sjunger.
Ja, jag tänkte jag bara, ska han stå i ett hörn där hela dagarna?
Nej,
han har öppet mellan 10 och 18.
Jag vet inte hur ofta han kommer vara där. Men nej. Så att han är bokad och klar.
Okay,
och de hoppas att fler artister ska kunna komma dit. Och de kommer sätta dit en flygel.
Oj!
Så det känns ju lite mysigt ändå.
Ja, men också fint med flygel.
Ja, jag tror inte Ebbot kommer spela för det.
Kanske köpa ett begagnat vanligt heligt piano istället.
Ja,
jag vet inte.
Nästa torsdag så öppnade problemet är att de inte har fått sitt alkoholtillstånd.
Men jag undrar, ja, det kan ju sätta käppar i hjulen. Kommer det lukta fisk?
Alltså, jag vet inte. Jag tror typ inte det.
Nej,
det kommer lukta typ sån...
Nybetsad stol.
Hagabadets
kommer det lukta?
Sån arom.
Ja, återstår att se.
Mm.
Donald! Hjärtligt välkommen till Inga Dönare, Göteborgspostens fotbollspodd där eliten av fotbollsreportrar ger dig allt du någonsin velat veta om traktens lag och spelare.
Det är den bästa fotbollen jag har sett något av våra lag spela sedan jag började på GP.
Vi ger dig matchanalyserna.
Här rök den här matchen torskar vi.
Rapporter från träningarna.
Då var rubriken för den här träningen då bli bättre.
Ta dig med bakom kulisserna.
Det är magiskt, han trodde ju det var någon random dåre som hade tagit sig in typ, men så är det ändå Gais-tränare.
Och mycket mer.
Det jag gillar med Askos snack, det är att han svär på väldigt konstiga ställen.
Det fan inte, känns som om man inte kunde göra fel.
De älskar att säga sallad.
Riktigt fin sallad.
Är ni förvånade över Tom Petterssons nyptaktik?
Nej, det är man inte.
Inga Dönare, en podd från Göteborgsposten.
Grekland.
Ja.
Ska vi till. SVT Nyheter skriver om en kyrkfejd.
Ja, det var inte, det är inte det man ofta tänker på.
Nej, man tänker kanske mer på solstol och fetaost, va?
Jag ska ju dit snart.
Ja, du ska dit snart. Ja, det, det är därför jag tyckte att det kändes som att det hörde ihop med dig, Grekland.
Ja, exakt.
Vad härligt, då får vi se om du kan besöka kanske de här kyrkorna. Det handlar om tusentals raketer. Hemmabyggda.
Jaha.
Mm. De skriver så här, SVT. Tusentals hemmabyggda fyrverkerier avfyrade från två rivaliserande kyrkor lyste upp natthimlen på den grekiska ön Kios. Eventuellt.
Mm.
Under natten till söndag. Det här är då ett evenemang som genomförs varje år. Är en tradition som sträcker sig flera generationer tillbaka i tiden.
Mm.
Två kyrkor som skjuter tusentals fyrverkerier på varandra. Det här kanske det känns som något som borde upphöra. Men vem är jag?
Ja, vem är du att säga något om det?
Traditioner ser ju väldigt olika ut.
Men det låter jättefarligt.
Ja, det är det jag tänker också. Men det här är då två kyrkor som ligger 400 meter från varandra och är rivaliserande, skriver SVT.
Okay. Mm.
Och under då den ortodoxa påskens midnattsmässa så avfyrar de då hemmabyggda fyrverkerier mot varandras kyrkklockor.
Aha.
Mm.
Alltså uppe i... tornet,
ja,
liksom.
Exakt. Och den här raketskjutningen då sker samtidigt som påskmässan pågår inuti kyrkorna.
Mm.
Och den kyrka som får flest träffar på den rivaliserande kyrkans klockor vinner.
Vad trevligt att sitta där inne på mässa. Och bara...
alltså, det känns jättedumt att man ska göra det precis under tiden. Jag visade ett litet videoklipp här. Och det är verkligen så att säga kaos. Det ser så här, hade det varit en fotbollsmatch så tror jag den hade fått avbrytas.
Ja, alltså, liksom. Men det måste ju vara farligt för folk att vara utomhus, eller?
Det känns så, för att det blir ju ändå lite, det är ju glöd vi snackar om. Men det här är ju tydligen en tradition då som går tillbaka till 1800-talet.
Ja.
Ja, då avfyrade öborna krutfyllda kanoner under det kristna påskfirandet. Oklart om de sköt på varandra då med kanonerna. Men det var en tävling i alla fall mellan församlingsmedlemmar då i samma två kyrkor för att se vem som hade mest imponerande kanoner.
Nej! Gud vad roligt!
Ja. Sen verkar det som att kanonerna då ska ha konfiskerats av osmanska härskare. Då de var rädda att de skulle användas i en revolt och ersattes därför sen då med mindre skadliga raketer.
Okay.
Men istället började man då skjuta på varandras klocktorn.
Ja, alltså jag antar att det är bättre att de gör det då.
Ja, men... det är bara en liten inblick i vad du har eventuellt att vänta då. Mm. Nu är det ju inte påsk, nu har ju det passerat redan.
Och jag ska inte dit.
Nej, just det. Vad skönt. Men det kan finnas fler kyrkor som håller på.
Ska vi snacka lite rap-bråk innan vi lägger av? Jag vet inte om du har sett det här, men det pågår alltså ett bråk mellan Drake och Kendrick Lamar.
Ja, vad är det de bråkar om?
Oh, ja,
eller vem
är
som
de
har störst
om?
Kanon?
Ja, det är ju alltså...
Nej, sluta nu. Jag menade som kyrkorna på Grekland.
Ja, det Grekland. Menar du va?
Ja.
Vi pratar alltså om den kanadensiska rapparen Drake. Det är väl alla, känner väl till honom kanske.
Mm.
Och Kendrick Lamar som är amerikan. Och ja. De är ju väldigt kända och hyllade båda två.
Mm.
Men de har då börjat, de började liksom samarbeta med varandra typ 2011-2012. Men det blev lite dålig stämning.
Aha.
När Lamar då gästade Big Seans låt Control 2013, där han namnger Drake och ja, massa andra rappare i mindre smickrande ordalag, läser jag på gv.se. Full av självförtroende deklarerar han i låten att det är han som är kung över båda de stora hiphop-serierna på öst- och västkusten.
Åh, töntigt.
Mm. Drake säger dock i intervjuer att han inte tog illa upp av den här disslåten, men förklarade senare att han tror att Kendrick Lamar försöker provocera honom. Och det kan man väl... Ja,
ja,
det kan man väl tänka sig.
Ja.
De rappar vidare, tänkte jag säga. Det gör de, men de bråkar också vidare i olika låtar. Men sen då, mellan 2020 och 2024, så ska det liksom ha svalnat. Och man har tänkt att nu har de grävt ner stridsyxan. Men så var det inte då. Kendrick Lamar surnar till på Drake och J. Coles låt First Person Shooter. Där rappar J. Cole då att han, Drake och Kendrick Lamar tillhör hiphopens The Big Three.
Jaha.
Motherfuck The Big Three, it's just the big me, kontrar Lamar på sin svarslåt. Like that.
Det här är så töntigt.
Ja, det vill säga att han är så. Jag är inte med er.
Nej.
Jag är kingen. Just och det. Ni är bara några töntar. Ja. Jag vill inte liksom klumpas ihop mer. Men de kanske var så här. Vi är nog snälla mot dig.
Ja,
vi inkluderar dig i vårt gäng. Det, strax därefter läser jag här, släpper Drake låten Push Ups. Där han bland annat ger sig på Kendrick Lamars samarbeten med artister som Taylor Swift och Maroon 5. Samt hånar hans längd.
Nej, nu!
Nu
får vi väl ändå säga stopp, va?
Ja, The Guardian konstaterar nu att konflikten befinner sig på lekplatsnivå.
Ja.
Och vi kan väl bara hålla med.
Ja, precis, det kan vi från nyhetsshowen kan konstatera.
Nyhetsshowen konstaterar
The Guardian
att konflikten
har rätt i den bedömningen.
Exakt, ja. Jag borde inte credda dem för den skarpa.
Men vi kan väl second det. Mm. Men ja, okej.
Okay. Och sen hände lite mer grejer.
Jaha!
I helgen.
Men gud!
Den 30 april så släppte Lamar den 6 minuter långa låten Euphoria, där han bland annat rappar I make music that electrify him, you won't make music that pacify him. Ja, jag vet inte riktigt vad det betyder.
Mm-hmm.
Men det ska tydligen vara en diss då.
Jaha.
Mot Drake.
Jaha.
Och sen så släppte de båda en rad låtar om varandra i ett furiöst ordkrig som bland annat innehåller anklagelser om våld i nära relationer och undermåliga föräldraskap. Och avslutades med Drake-låten The Heart Part 6 på söndagen. Så nu har de liksom gått mer, alltså lite hårdare åt, va?
Okay.
När det är så, det är någonting om att så här, du har ett barn som du inte har erkänt att du har och sånt.
Ja.
Alltså nu är det inte bara typ, du är kort.
Nej, just det. Men det man liksom undrar om det här är ju så, har de någonting att vinna på detta? För det känns som att det har ju bara kommit hit för att de har börjat och så har det liksom stegrats bla 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 bla. Eller är det bara så man gör?
Jag vet inte. Det verkar liksom inte som att folk tycker att det här är så trevligt.
Nej.
Alltså, jag
det är inte
läser
en
sån
lite rolig beef liksom.
Nej, i DN skriver Amat Levin att det här har liksom... att säga att den här uppgörelsen har skakat om hiphopvärlden vore en underdrift.
Oj.
Världens största rappare turas om att karaktärsmörda varandra i ett bråk som präglas av post-MeToo. Och då menar han väl typ de här anklagelserna då. Om våld nära relation och olika föräldraskap som inte har bekräftats. Och att de då försöker liksom utmåla varandra som dåliga manliga förebilder.
Ja.
I det furiösa ordkriget.
Just det.
Helt det låter som att om man vill veta mer så kan man lyssna i kapp då. Bara helgens skörd av låtar om man vill höra dem liksom attackera varandra.
Ja,
det känns som att fortsättning lär följa.
Ja. Du, nu säger vi så här. För idag.
Som Som vi säger.
Som vi säger så säger vi så. Jag har pratat lite om derbyt i Allsvenskan igår. Här i stan var det ju Gais mot IFK. Gais vann 2-1. Och sen också lite grann då om ytterligare en memo-historia. Victoria Silvstedt är det nu då som har liksom gjort lite reklam för AFS men menar att hon blev lurad och att hon trodde att det var ett band.
Aj, aj, aj. Ja. Jag gav senaste nytt om situationen i Israel och Gaza där vapenvila diskuteras och Israel också gått in i Rafah i södra Gaza igår.
Ja. Snyggt jobbat. Vi hade kärleksforskaren också här, Emma Engdahl. Lyssna på det om du vill ha lite tips för hur man lyckas med nätdating.
Det var så skönt. Hon var så konkret.
Hon var så konkret. Ja. En så konkret forskare. Ja. Det blir man blir så glad.
Ja, man är glad. Ja. Joel Lindqvist var också här. Han pratade om Eurovision i Malmö. Han åker dit idag igen och bevakar det. Hur ser säkerheten ut där egentligen? Och vad har vi för chanser att vinna?
Just det. På lördag.
Inte så bra, va?
Nej, precis. Det verkar inte var någon fara, för nej, det höll jag på att säga. Ja, tappa ordet. På lördag i alla fall är det finalen då, men ja, vi lade tillbaka imorgon, va?
Ja, det är vi. Ja. En helt vanlig dag.
Tack och hej.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.